välkomna till vår podd Älsklingsboken. Podden där Margareta och jag pratar om två böcker. Och idag, jag som heter Sigrid, det glömde jag säga. Men idag så är det en lite speciell dag tycker jag. För vi har valt två böcker på ett lite annorlunda sätt. Hur då? Vet du vad jag tänker på, Margareta?
Ja, dels att det är samma författare.
Ja.
Men också att det är en vuxenroman och en ungdomsroman av samma författare. Så det blir spännande att prata om.
Ja, du kom på två saker. Jag tänkte mest på det här att det är samma författare. Faktiskt, för det har vi inte haft förut. Och det här författaren, det är då Cilla Naumann. Svensk författare som har skrivit ganska många böcker. Och som både du och jag är väldigt förtjusta i. Och den vuxenbok vi har valt, den heter Springa med åror. Och att jag har läst den, det beror på att du pratade om den för väldigt många år sedan. Och då läste jag den.
Ja, så det är väldigt många år sedan kanske inte var. Den kom 2012. Ja, det är ju några år sedan i och för sig. Och nej, jag blev väldigt fascinerad av den. Den handlar alltså om Halland på 70-talet och nutid. Alltså den är en sån här bok som pendlar mellan två tider kan man säga. Dåtid och nutid. Och den var så fascinerande i skildringen av klasskillnader. Men det var svek. Det handlar också om vänskap mellan två kvinnor, två flickor. Och då hade jag precis läst, Fagerholm har ju också skrivit om kvinnlig, eller just vänskap mellan unga flickor. Ja, nu har vi ju de här Ferrantes böcker också som har kommit senare. Men den här är en ännu bättre skildring, en jättefin skildring tycker jag. Eller vad säger du?
Alltså jag håller med. Jag måste säga, jag blev nästan lite nervös nu när vi ska prata om de här. För att jag tycker den är så bra så att jag är rädd för att vi inte lyckas förmedla hur bra den är. För jag tycker alla människor skulle läsa den här Springa med åror. Och inte minst den andra, 62 dagar, som är en ungdomsbok. Och som till innehållet handlar om människorna som finns i Springa med åror. Så det är en sorts fortsättning. Äntligen får man en fortsättning på en bok. Men de är så fantastiskt bra. Och alltså, jag tänkte så här när jag skulle. Du sa att det handlar om Halland. För mig handlar det om norra Orust. Spelar ju ingen roll vad det handlar om. Men det är västkusten. Det är Sverige. Det är ett litet samhälle som är väldigt vackert. Med några få bondgårdar och en handelsbord och lite ditt och datt. Och som sedan växer så som svenska samhällen har vuxit. Så det är landskapet som väldigt mycket det handlar om. Men så handlar det också om den här, precis som du säger, om människorna som bor där och som kommer dit och som har funnits där. Och sen handlar det om relationerna och sen handlar det om kärlek och sen handlar det om sorg. Och så handlar det om att få ett barn som inte är riktigt som man har tänkt sig. Och så, ja, det handlar om livet. Och hur hon får in allting, ja, i den här lättsamma boken. För att man bara bläddrar på och läser. Det är inga problem med läsningen.
Och den är 250 sidor. Så att den är ju inte så tjock.
Nej.
När du räddar upp här vad den handlar om så kan man ju tro att den skulle kunna vara 600 sidor. Mm. Men det är den inte. Och det är ju hennes sätt att skriva som gör att den blir så ändå så kortfattad. För hon hoppar ju över vissa saker där man själv får fylla i. Och det är ett väldigt härligt sätt att skriva tycker jag. Man behöver inte få allting skrivet och berättat för sig. Utan man kan själv förstå vad som har hänt mellan dåtid och nutid. När hon beskriver den här utvecklingen som mellan de här flickorna då. Monica och Johanna. Där Monica är den som bor på bondgården. Och med sin pappa. Och så kommer då, så säljer de av mark till sommargästen. Och då kommer doktorsfamiljen från Stockholm. Med dottern Johanna som lever ett helt annat liv. Men de här två flickorna då i 14 års ålder blir väldiga kompisar under några somrar. Och så, sen så blir det då att de skiljs åt när de blir lite äldre. Det är mycket som kommer emellan. Det är bland annat så är det ju då pojkarna som kommer emellan. Kärleken kan man väl säga. Och som gör att de blir, de kommer isär.
Ja, och det är inte bara pojkarna, för det är ju också de är ju, alltså Monica, hon är ju född och uppvuxen där på bondgården. Hon äger ju faktiskt mark. Hon blir ju rik, fast från början så är hon ju, luktar hon ju ko och är pinsam. Medan däremot Johanna, hon är ju läkardotter. De köper ju där ett uthus. Mm. Och sen så tror ju de Monica och hennes familj att de ska bygga till och göra sommarstuga och fint. Och det gör de ju inte. De bara liksom, ja, de sätter in en fransk dörr. Och det är lite märkvärdigt med den där dörren. Men annars ser det här uthuset ut som det alltid har gjort. Och då tänker jag, så var det ju de första sommargästerna som kom ut. De flyttade ju in i små sjöbordar och små laggårdar och liknande. Och det där får hon ju med också. För sen i nästa steg när de styckar av lite tomter. Mm. Ja, då byggs det stora villor med jättelika glasfönster ut mot havet. Och så funderar de på hur i hela friden de orkar tvätta det där fönstren. Ja.
Och skillnaden är ju också då att de här första familjen som kommer då, den här doktorsfamiljen. De får de ju en relation till. Ja. Det är liksom de gamla sommargästerna som kommer och som man då har någon form av kontakt med i alla fall. Det blir, och även när de inte är där på sommar så kommer det julkort och, ja, och presenter och sådär. Men de här andra sommargästerna som kommer dit, de har ju ingen kontakt med. De vet de ju inte ens vad de heter. Nej. De bor liksom i sina hus och de ser man inte.
Nej, och de går aldrig att bada där borta på deras nybyggda bryggor där man liksom dämmer ut så deras stora båtar ska komma in. Men det är så precis skildrat om ett Sverige som växer.
Ja.
Och samtidigt parallellt som det är precis skildrat om de här två flickorna som växer och som blir vuxna kvinnor med egna barn.
Just det, precis.
Alltså, så det är en väldigt lång tidsperiod egentligen. Alltså de är väl 11 ungefär när det börjar och sen, jag vet inte hur gamla de är när det är i slutet. Det känns inte viktigt, de är 45-50 någonting.
Någonting sånt, ja. Mm. Och då har de ju kommit åt väldigt olika håll och det som är så sorgligt tycker jag det är att de kommer ifrån varandra så när de har haft det så väldigt tätt. För när de är de där åren, vad de nu kan ha varit yngre tonåren där, och så får de ju de är väldigt fria. Den här ordentliga doktorsfamiljen, de har ju väldigt, väldigt regler att man inte får åka, hon får inte köra moped och hon får inte... hon får inte dyka eller någon sån här saker.
Mm.
Men sen får de ju vara väldigt fria.
Mm.
Och det verkar som de ibland de har sin koja och de lever lite som de vill. Kommer och går som de vill, mer eller mindre. Och det är väldigt fritt.
Men världen var inte så farlig på den tiden heller.
Nej, den var ju inte det.
Ja, nu pratar vi om den tiden. Jag vet inte
70-talet tror jag det här var.
Och då var inte världen så farlig. Då körde man moped sådär lite. De hade väl kanske hjälm eller något sånt där. Nej, men...
Och då är de ju så väldigt tajta menar jag. Och sen hade de den här drömmen att de skulle åka till Paris. Och de samlar ju pengar på somrarna. De jobbar ju och plockar gurkor och vad de nu gör. Och får ihop pengar. Och så åker de ju till Paris också så småningom. Och det är då det stora sveket kommer.
Mm.
När då Johanna, doktorsdottern där, lämnar Monica på hotellrummet för att ge sig iväg med några killar ute i någon bil.
Ja.
Och då gör hon ett par nätter. Och sen är det som... Ja, och sen kommer de ifrån varandra. Sen träffas de nästan inte mer efter den resan.
Och innan hade de en gång, alltså jag kommer ihåg, för det står också någonstans mitt i boken, de lovar varandra att de ska få komma på deras bröllop. Och då står det så här, du ska få komma på mitt. Vi lovar varandra det, att vi bjuder varandra på våra bröllop. Vad som än händer och vad vi än är, så bjuder vi varandra på bröllop. Mm. Alltså det är så, men jag känner igen det där. Mina sommarkompisar, vi var så täta så det var inte klokt. Men alltså, jag har ingen aning nu. Jag har inte ens hittat dem på Facebook. Problemet är ju att kvinnor ofta har bytt efternamn.
Ja.
Men
en sak som hände lite tidigare än den här Parisresan. För då var de ju ändå, de hade ändå gått ur skolan. Det var ju några somrar tidigare när de fortfarande var ganska tajta, så händer ju någonting. Dyker ju upp den här Lasse, dyker upp på bryggan eller på deras badplats och tränger sig emellan. Och då undrar, det är liksom det första, och då undrar ju Monica lite, då säger hon så här att Och Johanna, vad gör hon? Varför ler hon mot honom hela tiden? Varför går vi inte bara härifrån?
Mm.
Hon och jag, tillbaka till vårt.
Ja. När killarna kom emellan.
Ja.
Ja. Nej, men sen får man ju, jag tyckte det var så konstigt också, den här Johanna. Alltså Johanna blir, är ju doktorsdottern då. Vi får ju som sagt, hon blir ju gift med en som heter Peter.
Mm.
Och som från början tyckte jag han kändes ganska tråkig. Men han, det var nog en väldigt bra man egentligen. Och de får två söner som sen så småningom börjar dåna runt på moped. Och det blir ju något, ett ganska lyckligt. Och de kommer, då tar de över sommarhuset och kommer ut. Och det blir nästa generation. Samtidigt som det är så här att Monica som har bott där hela sitt liv. Och som, där är en sån fantastisk skildring också av hennes förhållande till sin pappa. För pappan är änkeman och han tar hand om henne. Och de två har ett jättefint förhållande. Det är så mycket kärlek i boken. Så mycket varm kärlek. Inte kärlek mellan man och kvinna hela tiden, utan det är kärlek mellan far och dotter. Och sen så småningom får Monica en son som heter Lasse, som inte är, det är någonting med Lasse och man vet inte vad det är. Han är sen helt enkelt. Och, men det är så mycket kärlek till honom och det är så mycket kärlek till djuren, till katterna, till korna. Och det, ja, det, och det, jag tycker Silla Naumann, hon skriver böcker som får mig att gråta. Och egentligen inte för att det är sorgligt, utan för att det är så mycket känslor. Och man är där hela tiden.
Mm. Mm.
Och man kan känna igen sig. Och, ja, jag tycker man kan kosta på sig att fundera lite över hur, ja, hur var det med mina kompisar på sommaren. Eller hur, mina vänner. Och,
ja. Sådana tankar hade jag också hela tiden. Jag tänkte tillbaka hur, på mina somrar med mina sommarkompisar. Och så det var också att komma tillbaka lite grann i tiden. Ännu längre tillbaka än 70-talet dock. Men det var, det härligt tycker jag när man kan göra så. När man kan fundera tillbaka på sitt eget liv. Och fundera lite.
Med hjälp av en sån här bra bok. Sen är det ju så här då att det som händer då, det är ju att Monica, hon får ju en son som Lasse. Som är lite, han är inte riktigt som andra barn helt enkelt. Utan han är lite annorlunda. Och han omges av väldigt mycket kärlek. Både från kompisarna och från alla andra. Och bland annat från Johannas bägge pojkar. Men så småningom så dör Lasse i en väldigt tragisk olycka. Och det får man veta redan första meningen i boken. Att Lasse kommer.
Ja, alltså, alltså hon skriver ju så fantastiskt fint, Silla Naumann. Hon skriver här att, alltså hon börjar boken med att första meningen, jag ser Lasse sista gången vid 6-tiden på kvällen. Alltså redan där förstår man, här händer någonting, här är det en tragedi som kommer att inträffa.
Mm.
Och vad är då det? Och det tar ju ganska långt in i boken innan man får veta det.
Mm.
Men och då tycker jag att den här ungdomsromanen som hon ju faktiskt skrev året innan den här boken kom ut. Så, som ju ändå är en fortsättning på den. Så fast, förmodligen jobbade hon väl med den.
Ja, hon jobbade med den.
Länge, ja. Vuxenboken. Och sen så skrev hon den här ungdomsboken 62 dagar. Ja, lite inemellan skulle jag tippa. Men det är en fortsättning och där får man då följa de här pojkarna, Johannas pojkar, vad som hände med den där kvällen när den här tragedin inträffar. Och det var väldigt roligt att läsa den, för båda de här böckerna är skrivna i jag-former. När det är Monica som berättar i Springa med åror och det är Tim, tror jag han heter, sonen där som skriver om hur det var den där kvällen när det här tragedin inträffade. Så att det blir en, det får man, och då, det, som du säger, det var roligt att få en liten fortsättning på det som hände och också en inblick vad som i de här pojkarnas sätt att tänka och deras liv.
När jag läste den här 62 dagar ungdomsromanen då tänker jag lite så här att om alla som har någonting med döden att göra, och det finns ju ingen människa som inte har det, borde läsa den här boken. För att den handlar, alltså jag tror det står någonstans i inledningen att den här, jag har varit på 3 begravningar, min mormor, min morfar och min kompis Lasse. Och sen berättar han om de här begravningarna och hur folk dör. Och det är så väldigt, på ett sånt väldigt starkt sätt. Alltså han, den här Johannas son, vad hette han? Jag kommer inte ihåg vad han
heter. Jag tror han heter Tim.
Han heter Tim.
Nej, Tom. Tom. Ja. Tom och brorsan.
Just det, det är han som heter Tom. Ja. Och sen har han en bror som inte... Ja.
Som heter bror.
Ja, precis. Det är det som är lite konstigt egentligen. Okay. Nej, men Tom, han berättar om det här. Och då skriver han så fint. Alltså morfar, han får någonting i magen. Och han begriper inte vad har morfar fått i magen. Men sen plötsligt så... En morgon så är morfar död. Och då säger de vuxna runt omkring. Ja, men det var väl skönt. Han dog i natten. Och då tänker han. Det var väl inte skönt. Det måste ju vara hemskt att gå och lägga sig. Och aldrig mera vakna. Alltså det finns så mycket obearbetade tankar. Mm. Som han tar upp. Och sen mormor. Hon dör. När hon dör då är han så ledsen. Och då så säger de andra. Ja, men nu är det över. Det var väl skönt. De var hälsa på honom på sju. Vadå det? Säger han. Mm. Är det livet de menar? Är det skönt att livet är över? Det är väl inte skönt att livet är över? Och sen åker han iväg till en kompis och sitter och spelar dataspel hela natten. För han vill inte vara med de vuxna. Han tycker att de sviker i döden. Det är en sån djupsinnig analys av döden samtidigt som det... Ja, som det är väldigt krasst och enkelt. Mm. Det är trots allt en ungdomsbok. Alltså.
Ja. Men sen tycker jag hon skriver också väldigt bra om hur, i ungdomsboken här om det här oförståelsen som Tom har över det som de gör. Alltså att de inte förstår det allvarliga i det som ungdomarna gör där när de... Ja, det handlar alltså om en brand vid det här tältet med de här baptisterna.
Ja.
Ja. Och då de bara skulle väl skoja eller ja, de var ett gäng och det var någon som gjorde något och han hade sånt dåligt samvete för att ja, han förstod väl inte riktigt vad som skulle hända. Och sen blev det polisförhör och de förstår inte riktigt. Alltså det, allvaret är det man gör. Och jag tror att så kan det nog vara för många ungdomar att man inte riktigt förstår vad allvarliga brott de kan begå för att i sin oförstånd. Ja, vi skulle ju bara skoja lite eller ja, men det kunde ju ha brunnit ner. Mm. Ja, jo, men ja, och sen får han ju massa grubblerier över då Lasses död om det var så att det var han som var orsak till det. Men så han går och bär på massa ångest. Mm. Och ett missförstånd helt enkelt. För det var ju inte deras fel att han dog. Han blev påkörd av en bil helt enkelt.
Det var en ren olycka. Nej, och hela det där sabbandet, de kunde ju... Alltså, det är också så där man kan känna igen från alla fina samhällen. Så fanns det en sommarkoloni eller det fanns något... Ja, någonting. Och i det här fallet var det baptisterna som hade ett hem där det kom folk och bodde. Mm. Och vi umgicks aldrig med bapparna, säger de. Bapparna var några. Och det finns ju alltid några bappar, oavsett om det är baptister eller vad det är. Så, eller en koloni eller vad det är. Och det är ju så oskyldigt. Det börjar så oskyldigt, men det blir inte... Det blir en olycka helt enkelt. Mm. Och då skriver han också så fint om hur det är att han blev vuxen. Att förr kunde, då brukade pappa säga att miss går om det var någonting som hade hänt som inte var så bra. Mm. Men så säger han det att nu går det inte miss om för nu är Lasse död. Mm. Och så är det. Och då tror han tar på sig den här skulden fast han ingen skuld har. Nej. Och där får vi ju möta en polis som är helt underbar. Söderlund.
Ja.
En tråkig gammal man som är trött och... väger för mycket, men som det är, Silla Norman gör ju inga djupdykningar och analyser och ältar vad som är vad, men så mycket får vi klart för oss att Söderlund är ingen märkvärdig person på något sätt, men han gör ett fantastiskt jobb
till också de här pojkarnas till stora förvåning, att han var så schysst, ställde rätt frågor, och så att de hade väl väntat sig något annat.
Nej. Precis, och, det, och då kom jag ihåg, då grät jag också. Jag grät i bägge de här böckerna. Mm. Alltså, man blir så gripen på något vis av den här kärleken mellan vuxna och barn på ett sånt enkelt sätt. Och sen begravningen. Alltså jag bara måste, när Lasse begravs.
Ja.
Och då prästen säger, vi ska alla vara, vi har alla fått möjlighet att lära känna Lasse. Lasse var en sån som alla hade möjlighet att... Det är ett mirakel med Lasse. För han gav någonting till alla människor. Och det är också det här, den här lite udda individen som kan ge så mycket till alla. Mm. Och sen kommer det upp en flicka och ska spela gitarr. Och då tänker Tom så här, jag dör och pinsamt. Åh, ska hon spela gitarr, jag dör. Mm. Och så visade det sig att hon känner Lasse mycket väl. Och de har sjungit i samma kör. Och hon spelar och sjunger låtar som Lasse tyckte om. Och hon gör det jättebra. Mm. Och Tom säger, varför visste jag inte detta? Varför visste jag inte om det här?
Nej.
Och det är ju precis det här, när man, inte förrän folk dör så tänker man, ja, varför visste jag inte det? Varför frågade jag aldrig om det? Nej. Varför sa han aldrig det? Och hon, alltså, med den här lilla tunna ungdomsboken med så stor stil så lyckas hon liksom belysa precis. Ja. Jag tycker det.
Och just det där att han var udda var ju också en som låg honom i fatet. För när den här branden kom, uppstod, så blev ju han oskyldigt beskyld för den.
Ja.
Bara för att han var udda.
Ja, ja. Precis. Men man kunde passa på liksom.
Ja,
en som inte kan försvara sig. Ja, nej, Margareta, vi kan prata om den här boken, tror jag. Vi går äta lunch och prata färdigt för nu. Men läs det här och tänk på det, alla som någon gång kommer i kontakt med döden, om inte annat. Eller som vill läsa om livet.
Ja.
Så, tack för idag.